välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2020.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju en julkalender, vilket innebär 24 avsnitt i december varje dag, ända fram till julafton.
Mm. Och varannan dag kommer Sofia berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag kommer Jenny berätta.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar, som ni säkert vet redan, och därför kommer vi göra djupdyk ner i varje fall.
Och det kommer vara alla möjliga slags fall, mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Mm. Och är det ett fall som är jättehemskt, då kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men kom ihåg att det här är en podd som handlar om brott, så att alla avsnitt kan ju på olika sätt anses vara hemska. Vi har valt att använda citat på originalspråk om det är på engelska, för att vi tycker att man alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer också alltid att översätta till svenska.
Och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa. Och det heter Krimkalendern. Där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Så det är bara att gå in och följa.
Mm. Och vill ni stötta oss, vilket såklart är helt frivilligt, så finns det två sätt att göra det. Antingen kan ni swisha oss, numret finns på Instagram. Eller så kan ni gå in på patreon.com och söka på Krimkalendern. Och det minsta bidrag är jättevälkommet, för att det hjälper oss jättemycket.
Verkligen, det är ju tack vare det som vi kan göra den här julkalendern nu.
Precis, tack till alla er som redan har stöttat oss.
Supertacksamt, tack snälla.
Tack.
Men nu är det Jennys tur igen att berätta om ett fall för mig.
Det är det. Och den här gången så ska vi till en annan världsdel. Mm. Ibland kan jag känna att vi liksom, man är centrerad ibland runt kanske USA och England. Och det blir lätt så, för att det är de fallen där och man hittar.
Ja. Jag tänker ju att jag har ju nästan bara hittat fall som händer i Florida.
Är det så? Det har inte jag tänkt på.
Så att, tack snälla för att du bryter den trenden.
För det här, det handlar om Brasilien.
Ooh.
På morgonen klockan 8.30, måndagen den 8 augusti 2005, så fick motsvarigheten till FBI, Polícia Federal, i den brasilianska staden Fortaleza ett minst sagt bekymrande samtal.
Mm-hmm.
Banken Centralbanks kontor i Fortaleza hade blivit rånad. Eller, de som ringde in trodde i alla fall det. För att när de första bankanställda hade kommit in till kontoret måndagsmorgonen, så hade de upptäckt att allt inte stod rätt till. De hade förmodligen haft inbrott. De här FBI-agenterna, som jag kommer kalla dem för, förstod ingenting. Så hur kunde man tro att man eventuellt hade blivit rånad och eventuellt hade haft inbrott?
Mm-hmm.
Man vet väl om man har blivit eller inte. För att portarna eller dörrarna till banken, de hade varit låsta. Och vad man kunde se, så fanns det inga brytmärken eller liknande. Bankens fönster var orörda. Vilket i och för sig inte var så konstigt, för att glaset var liksom både okrossbart och skottsäkert.
Ja.
Agenterna hoppade in i en bil. Och samtidigt så kontaktade de den lokala polisen och deras rättstekniker. För att de misstänkte att här skulle de behöva förstärkning. När de kom fram till banken så förstod de direkt att det här inte handlade om ett par stulna datorer precis. För att om någon, eller mer sannolikt några, hade tagit sig in i banken under helgen utan att märkas och sen tagit sig ut igen utan att märkas, så var det ett jobb utfört av proffs. När den förtvivlade och förbryllade bankchefen drog isär entrédörrarna, så förstod de först inte vad de såg. Hade en bomb smält någonstans i banken? För att allt man såg var liksom vitt. Det såg ju som det var sprängda med överallt.
Mm-hmm.
Men det borde ju hörts av grannarna. Kanske till och med fått marken att skaka lite. Ett prov av det här vita pulvret samlades ihop och skickades till det forensiska labbet. Ja, den här staden Fortaleza, den ligger i nordöstra Brasilien vid kusten.
Mm-hmm.
Jättevackert med sina långa sandstränder. Och överallt, som så ofta i Brasilien, så ser man fotbollsspelande barn och ungdomar. Och också massor med affischer för kommande matcher. Stan andas helt enkelt fotboll.
Mm.
Och 2014 så var staden värd för en del av fotbolls-VM. Fortaleza har 2,6 miljoner invånare. Och räknar man liksom hela storstadsområdet, så är de 3,8 miljoner. Och det är verkligen en tillväxtregion. Under de senaste årtiondena har staden vuxit med ungefär 20% per 10 år. 2% per år. Vilket låter mycket mindre, men ja.
Fast Jag har ingen aning hur andra städer ser ut i för sig. Så nu säger jag oj som att det är mycket. Ja. Och det är också för att du förklarar det som att det är mycket. Men jag vet inte.
Och anledningen till att det så tycker jag att det låter mycket. Men jag såg också jag fick upp som en jättelång lista över brasilianska städer.
Okay.
Det är ju lätt att jag liksom nördar in mig på olika.
Ja, jag vet.
Där jag kunde se olika städers tillväxttakt. Ja. Och de här låg liksom i topp. Fortaleza låg i topp. Och ordet Fortaleza betyder fort. På portugisiska.
Mm.
Och ett fort var just vad Banco Centrals kontor i staden var tänkt att vara. Och det här Banco Central, det motsvarar ungefär Riksbanken i Sverige. Mm. Alltså den institution som kontrollerar tillgången på pengar i landet. Och det finns 9 sådana olika kontor i Brasilien som är alltså spridda över landet. Varav ett, alltså då ligger Fortaleza.
Okej.
Okay. Och just det här kontoret är en hög, modern skyskrapa. Byggt i betong och bruntonat glas. Vill du se en bild?
Gärna. Du behöver inte ens fråga. Jag vill alltid se en bild.
Ja, jag vet. Här är den. Väldigt modern och väldigt hög.
Ja, maffigt. Mm. Ja, man förväntar sig lite att de ska ha lite säkerhetsanordningar. Liksom.
Eller hur? Längst ner, där inbrottet eller vad det nu var fråga om hade inträffat, hanterades kontanterna. Så det var liksom bara där det var den här vita pulvret.
Okej. Okay.
Våningen ovanför så var det olika kontor, valuta- och räntehandel, bokföringsavdelningar och så vidare. Men längst ner så hanterade som sagt kontanter. Till exempel när det var dags att byta ut gamla sedlar mot nya, då var det liksom genom här de passerade. Så att man tog in gamla sedlar och man strimlade dem eller vad man nu gör. Och så skickades det ut nya istället. Så Banco Central är alltså ingen bank där man som privatkund kan gå in och öppna ett konto eller ta ut pengar.
Okej, okay, yes.
Men där finns ofta mycket kontanter.
Mm. Och det tänker typ G4S liksom.
Precis.
Det var ju inte heller en bank utan det var ju bara pengahantering.
Ja, precis. Och det är väl ofta då man kan få tag på stora summor liksom.
Alltså det är ju jättemånga, alltså det är ju bankkontor som inte har några kontanthantering överhuvudtaget.
Nej, så är det ju. Men här fanns det i alla fall ganska mycket pengar. Och hur mycket som fanns kommer jag återkomma till.
Mm.
Det polisen visste var att det hela måste ha skett mellan att banken stängde på fredag eftermiddag tills att den öppnade på måndag morgon.
Mm.
Inget larm verkar ha gått igång. Och inte heller några så här rörelsedetektors historier. Det hade liksom inte, ingen hade märkt någonting. Det är svårt att veta om det här säkerhetssystemet fanns eller om det inte ens fanns. För att banken har verkligen lagt locket på.
Aha, okej. Okay.
Mm-hmm. Och även staten. De har försökt att mörka det så gott det har gått. För det är också säkert genant. En annan sak som man hade kunnat förvänta sig på helgen, det är ju städpersonal. För det är väl då de har chansen att storstäda. Men det verkar inte heller ha förekommit. Bankchefen stod i alla fall där och vred sina händer. Det var hemskt att stå där och bara vänta. För att den nedersta våningen hade flera ingångar. Och den han stod vid var liksom längst ner. Man nådde den via ett underjordesgarage.
Mm.
Och det var här de flesta anställda gick in på morgonerna. Och det var tydligt att rånarna hade kommit över en hel del pengar. För att det stod liksom öppna skåp och liknande. Men utredarna som hade kommit till platsen hade direkt spärrat av den. Även för bankchefen och hans anställda. De fick liksom inte gå in. För att ingenting fick förstås röras innan det hade gått sig igenom.
Nej.
Det skulle letas fingeravtryck, skoavtryck, DNA. Efter det så var det dags att kontrollera vad och hur mycket tjuven hade kommit över. Men fram tills att det kunde påbörjas så var det bara för bankchefen att stå där. Och vänta och våndas. Och det var nu teknikerna började ana vad pulvret var till för. Genom att försiktigt smaka på det så kunde en tekniker avgöra att det de hade att göra med var bränd kalk.
Okej. Okay.
Och när svaret på snabbprovet som tagits kom tillbaka så bekräftades det att det var det. Och varför och varifrån liksom det kom så kommer jag återkomma till.
Mm-hmm.
När utredarnas arbete kommit så långt att skadornas omfattning kunde kontrolleras stod det tydligt att tjuven hade kommit över ett rekordbelopp. De hade tagit sedlar men bara just de här som var använda. Och antingen hade de tur eller så hade de koll på något sätt. För att de sedlar de hade tagit, det var sådana som inte var registrerade. Alltså där serienumret inte var uppskrivet. Så att det fanns inget sätt att spåra de här. Och därför misstänkte de då att det här handlade mer om skicklighet än tur. Det här var inga amatörer. Och totalt hade tjuvarna kommit över 164,7 miljoner reals. Vilket i dagens penningvärde motsvarar drygt 1 miljard kronor.
Åh, gode tid. Ja, det är mycket pengar.
Ja. Och det var inte bara beloppet som var hisnande. Det var även volymen av pengarna och vikten.
Mm. Mm.
3,5 ton hade alltihop vägt. Så det var liksom inte direkt någonting man stoppade in i ryggsäck och sprang. Av det drog utredarna slutsatsen att kuppen troligen hade ägt rum under större delen av helgen. Att det hade tagit ett tag liksom att få ut allting. Men det var ytterligare en sak som var, kanske var ännu mer otroligt. För nu har vi fått reda på vad, men det vi saknar är hur.
Ja, precis. För jag tänker också det, att frakta så pass mycket, du säger det, det är ju ingenting man slänger ner i en ryggsäck, så vad har man då? Liksom lastbilar? Eller?
Ja, och hur kan det inte synas? Hur kan ingen upptäcka det?
Har de ingen övervakningskameror? Har de liksom...
De verkar inte ha, eller det är i alla fall inte offentliggjorts någonting.
Nej.
Så, men när teknikerna sökte sig längre och längre in i lokalen så hittade de till slut svaret på hur rånarna hade kommit in. Alla längst in gapade tomt hål i väggen. Snabbt var den första tekniken framme och hakade loss den ficklampa hon hade fäst vid sitt arbetsbälte. Hon lös in. De andra teknikerna ställde sig nyfiket runt om. Vad var det här för någonting? Jo, förövarna hade byggt en 80 meter lång tunnel fram till banken.
Oj!
De måste ha arbetat i veckor, och kanske månader med det här, förstod polisen. Och förutom att det var en väldigt lång tunnel, så var det inte vilken tunnel som helst. Den var nämligen lite fancy inklädd i träpanel. Det fanns lampor och luftkonditionering. Tunneln låg på 4 meters djup och var ungefär 70 centimeter i diameter. Så att det var liksom ingenting man stod upp i. Men det var samtidigt, man behövde inte åla sig fram heller.
Nej.
Det var mitt emellan. Experter bedömde att tunneln inte hade kunnat gräva så exakt utan GPS. Och inte heller utan en riktigt duktig matematiker.
Mm.
Och förmodligen hade också behövts, eller helt sannolikt, en hel del olika maskiner. Olika grävmaskiner, olika borrmaskiner. Också någon typ av transportsystem för jorden ut ur tunneln.
Just det.
Hade behövts användas. Så inte bara liksom manuell kraft. Den sista 1,1 metern, alltså 110 centimeter in till banken, bestod av först 1 meter betong och sen var 1 decimeter stål.
Mm.
Och den väggen hade tjuvarna alltså borrat sig igenom någon gång under helgen, förmodligen på fredag.
Okej.
Okay. Vill du se ett foto?
Ja, 100%.
Här finns det foton. Här är den.
Okej. Okay. Ja, det ser verkligen anordnat ut, den här korridoren liksom.
Ja, välbyggt.
Och där ser det ut, då måste jag använda någon maskineri då som har, ja, ni måste in på Instagram och titta så att ni förstår vad jag pratar om.
Precis. Och det man ser på den här bilden är ju att borrhålet har gått genom både betongen och genom stålet förstås. Mm. Och så ser man en bit in i den träbeklädda tunneln.
Mm.
En sak som jag tänkte extra mycket på, det är själva hålet in till banken. För att det ser liksom ut som en fyrklöver ungefär ju.
Ja, ja.
Och då tänker jag att det är 4 borrhål.
Precis, så, det är det jag tänker också.
Om man tittar på dem, jag vet inte vad det kan vara, kanske 50 centimeter i diameter per, liksom, man tänker att borren...
Ja, med tanke på att liksom själva korridoren då, eller vad man ska tunna, skulle vara 70 centimeter hög.
Precis.
Så ser de, det stämmer nog ganska bra. Mm.
Och då tänker jag att det här är liksom ingen handborr direkt.
Nej.
Utan det är någon typ av jättetung...
Ja, och att de ska ha... Men ändå en som ska ha gått... Fått plats då i tunneln.
Fått plats i tunneln och gått hela vägen då från alla de här meterna in. Men ingången till tunneln då? Alltså vart började tunneln?
Mm.
Och det enklaste sättet för teknikerna att hitta den var ju såklart att ta sig genom tunneln.
Mm.
Och se vart de kom ut. Och det visade sig att ingången låg in i ett hus i ett trädgårdsföretag. Och de var specialiserade på vanligt gräs och på fejkgräs. Eller konstgräs. Men de sålde även växter och träd. Och de hade personal som kunde hjälpa till om man behövde hjälp med planteringar. Och, ja. Men det här var naturligtvis en dimridå för vad som egentligen först gick där inne.
Mm.
För att ingen skulle ana att det här bara var ett företag som var en fasad för något annat, så hade tjuvarna verkligen varit grundliga. De hade satt in annonser i tidningar med reklam för det företaget.
Mm.
De hade tryckt upp kepsar och delat ut. Och den här lokalen, den hade hyrts 3 månader innan kuppen. Det kunde man ju förstås hitta då, hyreskontraktet. Och när polisen började knacka dörr och fråga grannarna så bedömde de att de hade sett mellan 6 och 10 olika män komma in och ut från byggnaden vid olika tillfällen.
Mm.
Och grannarna såklart trodde att de arbetade med olika typer av trädgårdsanläggningar. För det fanns ju liksom ingen anledning att tro någonting annat. Det här företaget verkar ju legitimt. De hade till och med reklam i tidningar. Visst, en faslig mängd jord hade fraktats ut från byggnaden, hade alla sett. Men dels så byggde tydligen trädgårdsfirman om lokalerna för att passa deras verksamhet. Och då blev det förstås liksom restprodukter.
Mm.
Och dessutom arbetade företaget ju med gräs, det vill säga mycket jord.
De hade ju tänkt till där, låter det som.
Ja.
Vilken täckmantel de skulle ha liksom.
Ja, än så länge känns det som att det är väldigt genomtänkt allt det här.
Mm.
Lite av utrustningen som hade använts vid kuppen hade lämnats kvar. Både inne i bankvalvet och i trädgårdsfirman. I en van som hade texten Grama Synthetica, alltså syntetisk gräs. Eller syntetisk gräsmatta. I den vanen så fanns det olika verktyg. Både manuella och elektriska sågar. En brännare. Bultsaxar, släggor. Och inne i valvet så fanns olika verktyg som hade använts för att få upp de här små valv där kontanterna förvarades.
Mm.
Eller typ, inte vet jag, skåp. Men ingenstans hittades några fingeravtryck. Och här finns det en förklaring. Förklaringen till pulvret.
Ja.
Det verkar blåsts ut. När de var helt klara så hade de blåst ut med en typ lövblås. Alltså de blåser utåt, inte dammsuger utan tvärtom.
Mm.
Det här vita pulvret över kalken, den brända kalken, överallt. För att den sög tydligen ut, den sög upp spår på något sätt. Den tog bort fingeravtryck och sånt. För jag kan tänka att även om de säkert hade handskar på sig så fanns det ju kanske alltid en risk.
Ja.
Så de är ju liksom hängslen och svångrem. Så då är det pulvret var till för.
Fattar.
Det kanske till och med inte vet jag tog bort DNA. Nej, jag vet inte. Men det var i alla fall därför.
Försvårar.
Försvåra så ja. Mycket som möjligt. Ett spår som jag nämnt lite, det var ju det här hyreskontraktet. För det fanns ju för lokalen. Namnet på det var Paolo Sergio de Sousa. Och på det ID-kort som hade kopierats till kontraktet som en bilaga, då kunde man se en helt vanlig mörkhårig man, såg ut som vem som helst. Det som däremot inte var ordinärt var att mannen på fotot hade på sig en hatt. Så även om ID-kortet formellt sett såg ut och var riktigt så anade utredarna att det var förfalskat. För att det var ett superförbjudet att ha på sig hatt på ID-kort. Men det verkade inte firman som de hyrde eller bostadsföretaget ha tänkt på överhuvudtaget. Och det här namnet gick inte heller att hitta någonstans. När poliserna visade fotot av honom för grannarna så kände de igen mannen. Han hade ganska ofta syns på gatorna. Han hade hejat och varit trevlig. Han verkade vara en slags chef. Och han verkade liksom ganska avstressad. Ibland stannade han till och pratade lite om väder och vind. Och såklart om trädgårdsskötsel. Som man verkade kunna ganska mycket om.
Mm-hmm.
Så att, som sagt, välplanerat. Men det spår som visade sig vara det mest användbara, det var ett telefonkort som hittades in i tunneln. Det är sån här laddningsbart telefonkort.
Ja, ett kontant... Nej, eller?
Eller?
Kontantkort, eller?
Jag vet inte. Det går att spara, spåra. Kan, det vara, kan man spåra telefonkort?
Alltså du kan väl spåra, du kan inte spåra vem som betalar för det, i och med att det inte är något liksom abonnemang som jag tror att man kan spåra.
Numret? Eller?
Alltså jag tänker att man kan göra en sån här triangulering med var det har befunnit sig och så vidare.
Men det är inte det de lyckades göra här i alla fall.
Uh-huh.
Det här lyckades de på något sätt hitta numret.
Okej. Okay. Uh-huh.
Och det står verkligen kontaktkort. Nej, det gör det inte. Det står kontantkort.
Hmm, okay, ja.
Ja, hur som helst, de hittade något sätt att spåra ett telefonnummer som hade med den här kuppen att göra. Och det kommer jag att prata om alldeles strax. Men först tänkte jag berätta att tjuvarna, de blev till början lite av hjältar.
Mm.
Lite också för att de hade ju liksom inte varken skadat eller skrämt någon. Varken fysiskt eller fysiskt.
Det fanns liksom inga offer på det sättet?
Nej, inte på det sättet. Det var liksom som en myt om vilka de var skapades direkt.
Mm.
För vissa blev de som hjältar som tog ifrån den korrupta banken.
Ja, var den korrupt?
Nej, många anser ju att banker i sig är korrupta generellt.
Ja,
liksom.
Jag fattar.
Kanske var tjuvarna lite som Robin Hood, tänkte en del.
Mm.
Och när utredarna började nysta i vilka det var som hade utfört kuppen så var det en sak som liksom nästan förutsattes från början. Eller som i alla fall var en rimlig gissning. Och det var att det här var liksom inte ett oberoende gäng som hade gjort. Utan kuppen var på ett eller annat sätt knuten till den organiserade brottsligheten. Och brottslighet rent generellt är hög i Brasilien. I synnerhet våldsbrott som mord och rån. Det är ett av de 20 värsta länderna i världen om man räknar antalet mord per capita. Och det är nummer ett vad det gäller överlagda mord. Det visste inte jag. Men det produceras och smugglas också droger, i synnerhet marijuana i Brasilien. Och droghandeln kontrolleras av stora karteller och organisationer som ofta är bundna till varandra via komplicerade nätverk, men också ibland liksom ligger i strid med varandra. Och droghandel och våldsbrott går ofta hand i hand. Och till det här kommer att det finns problem med korruption inom polisen och inom rättsväsendet och bland statsanställda tjänstemän. På alla nivåer i samhället går det att hitta korruption. Så att det var liksom redan från början. De var på det klara med att det här blir komplicerat.
Fattar. Mm.
Och därför blir det också för komplicerat för mig att beskriva bara ett avsnitt. Jag hade förmodligen behövt hela julkalendern för att nysta ut det här.
Mm.
Och dessutom är en stor del av materialet som sagt hemligstämplat.
Då är det svårt.
Då är det svårt. Men jag har fortfarande en berättelse trots det. För person efter person började i alla fall hämtas in för förhör. I många fallen så verkar det vara just pengarna som var anledning till att inblandade personer åkte fast. Och de serienumren var ju som sagt var inte registrerade. Men om en person påträffades med en större summa pengar i kontanter så antogs det liksom vara en ganska stor chans att det var pengar från bankrånet. I alla fall verkar man kunna liksom åka in för förhör enbart baserat på det.
Fast det har man ju hört också i andra fall, att det kan vara så här, helt plötsligt så har den här personen råkat komma över massa pengar i samband med det här rånet. Så är ju det någonting som kan väcka misstanke helt klart. Och det kan man ju föreställa sig liksom.
Absolut. Och så var det också. Det togs in väldigt många personer. Och ett annat sätt som de inblandade och åkte fast på var via media.
Mm-hmm.
Och för de brasilianska tidningarnas inblandning i det här fallet, det är en historia i sig. Ofta var det media, eller är media kanske, som var först med att peka ut olika misstänkta och att även tipsa om var stulna pengar eventuellt kunde finnas. Och en anledning var just att risken för att träffa en korrupt polis var liksom ganska stor. Så, att,
så tipsen kom in till tidningen istället?
Ja, mm-hmm. För vittnen vågade inte prata med polisen. För att risken var ju då, man visste inte vem det var man pratade med.
Fattar. Mm.
Därför var det säkert att prata med en tidning och som sen pratade med polisen. Ja, och så det här telefonkortet då, eller vad det nu var. På något sätt så lyckades de i alla fall koppla det de hittade i tunneln till ett telefonnummer.
Mm.
Som de sen lyckades bugga. Och det startades ett projekt runt det här som skulle kunna översättas ungefär till Operation Mullvad. Och en efter en, för att det var ingen som upptäckte att det här buggades. Utan det snackades på ordentligt på den där telefonlinjen. Mm. Så en efter en liksom togs in och åkte fast. Och nu har jag bara berättat att ett antal personer åkt fast, en efter en. Jag har inte berättat någonting om vem eller någonting. Men jag tänkte att vi skulle ta oss en närmare titt på en av de misstänkta.
Mm.
Som är ett exempel på hur personer inom den organiserade brottsligheten blev rekryterade till olika projekt.
Okay.
Bland annat då det här projektet. Personer inom maffian och den organiserade brottsligheten har ju ofta smeknamn eller öknamn. Och när man läser om det här fallet så är det lätt att skratta till lite när man hör namnen. För bland de som åkt fast finns det bland annat män med alias som Näsan,
okay.
Knäckaren och en stackars person som kallas för den torterade.
Nej, men...
Vilket låter,
okay.
Man kan ana vad den personen har varit med om.
Usch, ja, och jag skrattar.
Så, ja, men det är ju lite dråpligt fast ändå hemskt. Liksom.
Ja.
En av de personer som till slut åtalades för sin inblandning i kuppen var en yrkeskriminell man som hette David da Silva. Han åkte fast när han satt och räknade stora buntar av de stulna pengarna.
Mm.
Vet inte var, men han hade hur som helst inte så mycket att säga till sitt försvar. Förutom då försöka bevisa att pengarna kom någon annanstans ifrån. Fast var då? Från knarkhandel eller på vilket sätt? Han hade svårt att bevisa att han var skyldig. Da Silva kallades av okänd anledning för tysken. Och han var den riktiga tunnelspecialisten i gänget. Och det var också därför han hade blivit rekryterad till det här projektet.
Ah, fattar.
År 2001, alltså 4 år innan bankkuppen, så hade han suttit i fängelse. Dömd för någonting, så han satt in i 80 år. Men då hade han varit inblandad och förmodligen gärna bakom den största fängelserymningen i Brasiliens historia.
Mm-hmm.
Och vid det tillfället så hade 108 män flytt via en tunnel från Carandiru Penitentiary i São Paulo. Och Carandiru, det kan vara ett av de mest ökända fängelserna i Sydamerika. Det var bland annat en massaker där, det har inte med fallet att göra, men jag tror det var 8 år tidigare, där militären dödade 111 män, alltså 111 fångar. Men 108 män flydde i alla fall. Och Da Silva var en av de personer som ansågs vara hjärnan. Och då hade fångarna rymt genom en tunnel som hade grävts ner genom fängelsegolvet. Jag vet inte hur många meter, men till slut hade det mynnat ut i stadens avloppssystem. Men den här flykten uppmärksammades relativt snabbt. Det var ganska många som hann fly, men förmodligen var det fler som stod på kö. Liksom. Och det upptäcktes på två sätt. Dels så hade en vakt sett en fånge liksom hoppa ner i det hålet och direkt liksom tryckt på larmet. Dessutom så var det så att det var flera invånare i stan som hade ringt in och sagt att, till polisen att men det hoppar upp män ur alltså avloppshålen i gatan.
Jättemysko.
Ja. Så då började de få fast de här. Men vad jag såg, jag läste en artikel som var skriven kanske en vecka efter att det hade hänt.
Mm.
Och då hade 38 av de här 108 åkt fast. Så ganska många var ju fortfarande ute då i alla fall.
Verkligen.
Men Da Silva var alltså inte en av dem som åkte fast. Och det här hade gjort honom lite till en kändis i den undervärlden. Han var liksom tunnelmannen. Tysken, tunnelmannen. Och han åtnjöt stor respekt. För han hade planerat det här på ett exemplariskt sätt. Och därför var han en av de absolut första som rekryterades till projektet. Alltså bankkuppsprojektet.
Ja.
Men när han sen då efter bankkuppen satt och räknade pengar så åkte han fast.
Ja. Och då är han ju inte fast bara för bankrånet utan för flykten då.
Precis. Och en liten bihistoria här att, som jag inte skrivit ner men som jag tyckte var lite intressant. Det var att han gjorde allt för att försvara sig. Han liksom anlitade massor med dyra advokater och det var jättestor liksom, som ett stort frågetecken runt det i tidningarna för att han hade ju ändå 80 år att avtjäna. Det spelade liksom ingen så stor roll vad han fick för dom nu.
Nej.
Han skulle ändå med största sannolikhet dö i fängelset.
Ja.
Men ändå så la han liksom ner
massa pengar och energi.
Pengar och energi och, ja. Den sista artikeln i alla fall jag hittade i det här fallet är från 2015. Det vill säga 10 år efter kuppen. Och då hade rättegångar i fallet hållits mot 133 personer.
Oj!
Ganska många, eller hur?
Det är ju jättemycket folk.
Ja. Men hur många av dem som blev dömda, det vet jag inte. Det har jag inte hittat.
Ah, okej.
Okay. För man tänker att rättegångar och sånt är ju säkert kanske korrupt också ibland.
Dels det, men jag ställer mig frågan om det verkligen var så många som var inblandade.
Ja, det vet man ju inte. För det är väl också både det här att det är de som var inblandade i själva kuppen. Rent fysiskt. Mm. Men så var också många, det var ganska dyrt, eller väldigt dyrt säkert, innan de fick händerna på finansiärer. Och,
just det.
Så att det är säkert liksom pengatvätt och mycket
ja,
sånt.
Ja, det är klart. Mm, det har du rätt i.
Utredningen är fortfarande öppen. Och bara 10% av rånbytet har återfunnits.
Oh, det är mycket pengar som är borta. Så.
Det är ju det. 900 miljoner. Men jag tänker i alla fall sluta med att berätta om en person som var och kanske fortfarande är enormt lycklig över den här lyckade, spektakulära bankkuppen.
Aha.
Det finns ju flera, men här finns en person som inte har någon risk. För att när en tidning några dagar efter kuppen gick runt till grannarna, till banken och till trädgårdsfirman, så pratade de bland annat med en man som bodde precis bredvid trädgårdsföretaget. Och när han knackade på dörren så öppnade frun i huset och sa att ja, min man, han är uppe på taket. Och då blev han visad upp på taket, alltså journalisten. Och uppe på sitt tak så hade mannen med hjälp av en stege och några plankor ställt sig liksom med halva kroppen på sitt eget tak och halva på trädgårdsfirmans tak. För det stod ganska tätt husen. Och en efter en plockade han av takpannor från trädgårdsfirmans hus och lyfte in i sitt eget hus.
Okej, ja.
Och För journalisten så liksom pekade han på sin och fruns dubbelsäng. Där det låg ganska många takplattor redan. Det ligger en förmögenhet där, sa han. Jag ska sälja de här som souvenirer. Alltså jag kan säkert få minst 100 real styck. Kanske till och med 200, vilket motsvarar då 500 eller 1000 kronor. Alltså folk är redan nu nyfikna. Och tar jag inte de här, då kommer någon annan göra det. Och han menar på att, för att när det här hade, precis efter kuppen så spärrades inte bara banken av, utan liksom flera kvarter. Så att, och, men de som bodde där fick fortfarande vara kvar. Så att han hade liksom fri tillgång. Och han tänkte att när avspärrningen försvinner, då kommer folk vara som gamar.
Då vill man ha en del.
Ja, men jag är så smart, tänkte han, att nu tar jag de här. Sen vet inte jag
hur det gick. Om han är förmögen på det eller inte. Nej.
Men det han i alla fall använde som argument till att han skulle bli förmögen var det här. Alla vill ha en liten del om det handlar om ett riktigt smaskigt brott.
Han har ju inte fel.
Han har inte fel. Och vem vet hur mycket pengar han har på banken nu. Kanske inte helt lagliga pengar heller, men nej. Ja. Så ja, det var historien om världens näst största bankkupp.
Du, var intressant. Mm. Tack snälla. Ja, det var lite skönt nu, för att det vet ju inte ni om ni som lyssnar, men det avsnitt vi spelade in innan var ju desto tyngre.
Verkligen.
Så det var skönt att det tog mig ett tag innan jag liksom hamnade i ett läge där jag var så här, okej, det handlar om ett rån. Mm. Vad skönt.
Och likadant för mig, och det var också därför jag valde att berätta dem i den här ordningen förstås.
Fattar.
Så. Men ja.
Det var det.
Så var det med den saken.
Tack snälla.
Och tack för att du har lyssnat. Och tack för att ni där ute har lyssnat.
Ja, verkligen tack. Ni måste in på Instagram. För där, alltså, det var verkligen intressant. Speciellt det där fotot du visade mig av tunneln.
Ja, eller hur. Och det finns ganska många bilder i det här i fallet. Så det är väl värt att gå in och titta.
Mm. Gör det. Och så hörs vi imorgon.
Det gör vi. Ha det bra tills dess.
Hej då, hej då.
Hej då.
Hej och välkomna till krimkalendern. Börja bra.